Hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Ämnet idag är profeterna. Profeterna i den nya översättningen. Och ämnet är alltså formulerat med tanke på att det för några månader sedan har kommit ut en ny översättning som heter Svenska folkbibeln. Men när det står i den nya översättningen så tänker jag också beröra hur den statliga bibelkommissionen avser att översätta så långt vi nu vet. Den har ju ännu inte kommit ut, men man har givit ut en rad provutgåvor så att på vissa punkter vet vi en hel del. Profeterna, jag vet inte vad ni tänker på när jag säger profeterna, men jag skulle gissa att inte alla tänker på Josua och domarboken och Samuelsboksrullen, alltså det första andra Samuelsboken som i grundtexten är en rulle. Och likaså Kungaboksrullen eller första andra Kungaboken. Gör ni det? Kanske ni snarast tänker på Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria och Malaki. Och det är ju de sista här, Jesaja, Jeremia, Hesekiel och de 12 små profeterna som man kallar dem, för de är samlade i en bokrulle. Det är de man oftast tänker på. Men det kanske kan vara värdefullt att komma ihåg att i den hebreiska kanon så talar man om de förra profeterna som är Josua och domarboken, Samuelsböckerna och kungaböckerna. Och de senare profeterna som är det vi brukar kalla för skriftprofeterna. Och dessa profeter är den andra avdelningen i kanon. Första avdelningen talade vi om förra gången. Det var Torah eller de 5 Moseböckerna. Så kommer då profeterna, de profetiska skrifterna. Sen ska vi nästa gång tala om den tredje delen som kallas bara för skrifterna. Ibland kallas de för psalmerna efter den första bokrullen i den samlingen. Börjar med psalmerna. Jesus säger ju aldrig hur läser ni i Gamla testamentet. Utan han säger just hur läser ni i Torah, Nevi'im och Ketuvim, eller på svenska hur läser ni i lagen, profeterna och skrifterna. Men ibland säger han också hur läser ni i lagen, profeterna och psalmerna. Och det är då skrifterna som börjar med psalmerna, psalmernas bok. Ja, profeter, det är ju något oerhört viktigt i biblisk språkbruk. Och man kunde ju också räkna lagen eller Moseböckerna till profeterna, därför att Mose är ju enligt texterna den störste av profeterna. Alla andra profeter har fått se hemligheter, har fått uppenbarelser från Gud, ska vi säga, indirekt genom syner och genom drömmar. De har hört och de har sett, och de vill nu förmedla till oss vad de har hört och vad de har sett. Men Mose fick en särställning. Han fick skåda Guds budskap inte bara via drömmar och via syner, framhålls det, utan han fick också skåda Gud ännu mer direkt, ansikte mot ansikte. Så därför sätter man Mose för sig. Och Jesus säger ju inte varje gång lagen när han menar Moseböckerna, utan han säger kort och gott Mose. Han kan säga Mose har skrivit om mig, och då menar han alltså Moseböckerna. Mose, Moseböckerna, den största av profeterna, skulle man kunna säga. Men sen kommer då det andra. Begreppet profet är lite problematiskt för kritisk bibelforskning. Och ni vet att all vetenskap ska ju vara kritisk, och att då räkna med att det sker omöjliga ting Alltså sådant som bara Gud kan göra. Det är ju en oerhört svårighet för modern vetenskap. Man räknar bara med sådant som har inomvärldslig förklaring och kausalitet. Så när Jesus säger för människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt, så är det ju en oerhört svårsmält tanke. Man kan ju tro så, menar man. Människor hade den uppfattningen, men att det var så rent konkret i verkligheten att omöjliga ting har hänt, att Gud har gripit in och gjort omöjliga ting när han gör sina underhandlingar, inte underhandlingar, undergärningar och underverk, eller när han informerar, meddelar, uppenbarar, låter människor skåda och se det som människor inte kan tänka ut själva och inte kan se på grund av begränsning i rummet och i tiden. Det kan man inte tänka sig. Man vill inte säga att man inte får tro på Gud, men tror man på Gud så måste man utgå ifrån att Gud har bara använt sig av vanliga inomvärldsliga orsaksprocesser och orsakskedjor. Och då får man ett problem när man nu ska översätta Bibeln. Eftersom en poäng hos profeterna är att det här är inte vad jag har klurat ut. Det här är inte vad jag har fått fram genom intervjuer och undersökningar. Och sen har jag plockat lite tankar här och lite tankar där. Och sen har jag med många medhjälpare lagt till och dragit ifrån. Och sen har jag kommit till ett slutstadium som jag nu presenterar för er efter en lång mänsklig process. Ja, så tror bibelforskningen att det har gått till när man arbetar med så kallad historisk kritisk metod. Men själva texterna som man ska översätta hävdar att det har inte gått till på det viset. Och då har man ett problem med själva profetbegreppet, själva denna sak att Gud på ett särskilt sätt griper in och uppenbarar sig och låter profeter se och teckna ner och förmedla sanningar som människor inte kan tänka fram själva. Hur har då böckerna, profeternas böcker, kommit till enligt texternas egna uppgifter? Jo, de här profeterna, de hade ju i regel medhjälpare. Mose hade Aron, som ni minns. Mose ursäktar sig och säger: jag kan ju inte tala. Han får en tillrättavisning av Gud: du har ju din broder Aron. Men när det gäller att ställa samman och redigera allt det som han har sett och hört, så vet vi att han hade en yngre man vid sin sida. Aron var ju 3 år äldre. Vem var det då? Det var Josua. Och egentligen har en del människor gjort sig onödiga problem när de har tänkt: ja, men hur kan Mose ha med Moseböckerna att göra? För man kan ju också läsa om Mose död bland annat i Moseböckerna. Och då har en del tänkt sig: ja, men det är ju i och för sig inte omöjligt. Han kunde naturligtvis ha fått en uppenbarelse om att han skulle dö och hur han skulle dö. Men sannolikt är det ju så att det är Josua som redigerar samman Moseböckerna i allra sist, och det är Josua som svarar för de sista 3 kapitlen i 5:e Mosebok. Det vet vi ju inte säkert, men mycket tyder på att det är så. På samma sätt så har andra profeter då medarbetare. De är inte alltid nämnda. Men vill vi studera ett exempel hur det kunde gå till, så kan man lämpligtvis läsa Jeremia 36. Där ser man hur Jeremia samarbetar med Baruk och får nedteckna vad profeten har sagt. Och vi får se också det märkvärdiga att när kungen på ett hatiskt sätt opponerar sig mot vad som står i Jeremias profetrulle och skär sönder den och eldar upp den, så dikterar profeten en gång till det som har bränts upp, så Baruk får återigen teckna upp, och så står det, och så får han också ytterligare profetior att tillfoga det som han har antecknat. När det gäller Nya testamentet så kallar vi ju profeterna där, alltså de som har samma funktion som Jesaja, Jeremia och författarna bakom Gamla testamentet, i regel inte för profeter utan för apostlar. Apostlarna, de skulle ju registrera och bevittna hur det som var sagt i gamla förbundets skrifter går i uppfyllelse, och de kan iaktta med egna ögon hur detta sker. Och de förstår inte alltid vad är det som händer. De ger uttryck för sin klentro och sin otro, och det är med hjälp av gamla förbundets skrifter som de till slut ser sammanhanget och förstår. Som säger, då förstod vi inte, men så småningom så ser de. Och de får ju mycket hjälp då av sin herre och mästare att förstå. Jesus samtalar med dem och lägger ut skrifterna och förklarar hur allting hänger samman. Också de har medhjälpare. De ska registrera och notera. Och de säger, vi har inte kommit nu med slukt uttänkta myter. Utan vad vi har sett, vad vi med våra händer har tagit på, det förkunnar vi, heter det ju. Ja, vi vet att Petrus hade som medhjälpare Markus. Vi vet att Paulus hade som medhjälpare bland annat Lukas och Silas. Så vi vet en del hur det hela kan ha gått till, hur man förkunnar och hur det tecknas ner och hur man har hjälp av sekreterare. Och Paulus påpekar ibland vid några tillfällen, detta har jag skrivit under med egen hand. Han har haft en sekreterare och sen så skriver han under. Det är precis korrekt. Därför kallar vi ju då Nya testamentets skrifter för apostoliska skrifter. De har fått en apostolisk stämpel, det befullmäktigade, auktoriserade registratorer som står bakom Nya testamentet. Och när man var osäker, är det här apostoliskt eller inte, så var det väldigt viktigt att se, vad har apostlarna sagt? Stämmer det? Och man jämför. Och man vet att man då blev bekymmersam på några punkter och undrade hur det kunde förhålla sig. Men om det var apostoliskt eller inte, det var alltså avgörande. På samma sätt är det då i Gamla testamentet, att vad är det som är profetiskt? Och när det gäller profetiskt så gäller det att avgöra, vad var det som var falska profeter och sanna profeter? Och det definieras redan i Moseböckerna, den frågan som är mycket intressant, och det ska jag nu inte stanna vid idag, utan vi ska titta på översättningen. Men det är alltså väldigt viktigt att skilja mellan falska och sanna profeter. Och när sen profetrullarna finns där, då är det mallen, det är normen. Och det är därför som det står så här, när nu profeternas rullar är samlade och de apostoliska skrifterna är samlade, så var står det då? Jo, då säger den kristna kyrkan att detta är måttstocken. Där allt annat ska prövas och bedömas, om det är rätt eller fel, sant eller falskt, när det gäller andliga ting. Och måttstock heter ju på grekiska kanon, och vi säger ju på svenska kanon. Så därför står det här, Bibeln, den heliga skrift, gamla och nya testamentets kanoniska skrifter. Kanonisk skrift. Så det är alltså tänkt som rättesnöret, mallen, måttstocken. Ja, om vi nu tar bara lite kort nu. Det är risk för att jag tycker själv det här är spännande så det blir alldeles för långt. Och så säger jag nu är tiden ute. Så jag har inte kommit till det som ni undrar över kanske. Men kort någonting om de här förra profeterna. Alltså de så kallade historiska böckerna. Vad vi försöker göra i Svenska folkbibeln är att så tydligt vi kan presentera vad som nu står i dessa böcker, liksom i alla böcker. Och vi har då inte rätt att börja och försöka anpassa och stuva om det som står, utan just det som Josua har sett och det han har valt ut och förmedlar, och det de andra senare profeterna har sett. Detta är vad som har sett. Det här har jag erfarit. Det här har jag upplevt. Det här har jag fått ifrån Gud. Då förmedlar vi det. Det här handlar vi lite annorlunda än vad Bibelkommissionen gör. Man gör en bedömning. Vad är rimligt? Vad kunde man ha sett? Och då kommer det här. Jo, naturligtvis bara det som mänskligt sett kan ses, erfaras, uppsnappas, tänkas ut. Och den utgångspunkten ser vi i provöversättningar från Bibelkommissionen färgar av sig på deras översättning. Vi menar att vi ska förmedla översättningsföremålet så troget vi bara kan, precis så som Josua eller Jesaja eller Amos säger. Vad Amos säger har skett, Amos anspråk, Amos tankar, som man säger inte är hans privata utan Guds. Men tittar vi nu först på de historiska böckerna, de förra profeterna, så sätter vi en liten inledning, det gör vi till alla böcker, placerar in boken i sitt historiska sammanhang. Josua, där står det i inledningen: boken omspänner tiden omkring 1406 till 1375 före Kristus. Huvudgestalten är den militära ledaren och statsmannen Josua. Hans namn betyder Herren är frälsning. Han fick kallelsen och uppdraget av Gud, och så hänvisas vad det står, att efter Mose död leda folket in i Kanans land. Betydelsen av Mose lagbok betonas starkt, och så är det hänvisningar. Om folket överger Herren förlorar det landet och Herrens välsignelse, enligt 23:15 och 24:20. Och det är det som ständigt då betonas. Vik nu inte av vare sig till höger eller till vänster, utan håll nu troget till det som Mose har givit er. Här finns det nu enskilda ställen som vi kunde diskutera och jämföra med andra översättningar, men jag tror jag ska snabbt gå vidare för att stanna upp vid några av de senare profeterna. Domarboken är ju trasslig för många läsare. Det dyker upp så många krig och så många domar och så många olika folk att man tappar bort sig. Vi försöker hjälpa läsaren genom en inledande not. Domarboken omspänner tiden efter Josuas död, från omkring 1375 före Kristus fram till Samuel och monarkins början med kung Saul omkring 1050 före Kristus. Boken har fått sitt namn efter de många domare, militära och politiska ledare, som trädde fram till Israels räddning mot olika folk. Några av dem var Otniel mot arameerna cirka 1375 till 1367, och så hänvisningar var det står. Ehud mot moabiterna cirka 1327 till 1309. Debora mot kananeerna cirka 1229 till 1209. Gideon mot midjaniterna cirka 1169 till 1162. Jefta mot ammoniterna cirka 1096 till 1090, och Simson mot filisterna cirka 1075 till 1055 före Kristus. Så är det då hänvisningar vad det står i domarboken om de olika domarna. Då får man kanske lite sammanhang och ordning på vad som står. Vi har naturligtvis lite noter här och där också, inte så många. Men när det till exempel står i domarboken 2:13, så övergav de Herren och tjänade Baal och Astarterna. Så har vi not då till Baal och Astarterna och skriver: Baal, som betyder herre, var den främsta av de kananeiska gudarna. Astarte var den kvinnliga fruktbarhets- och modergudinnan. Ni känner till kanske att i vår tid så har det startat en rad föreningar, sällskap eller religioner som betonar vi måste på nytt återupptäcka modergudinnan. Och det är just denna Astarte som man enligt Gamla testamentet avföll till och sen ägnade sig åt en syndig fruktbarhetskult, och därmed vände Gud ryggen på olika vis. Den moderna gudinnekulten som nu är igång igen, den brukar då betona att det som står här i Bibeln, i Gamla testamentet, det är inte att lita på. Det är ingen gudomlig sanning och gudomlig uppenbarelse, utan det är några patriarkala typer som på ett orättvist sätt har kritiserat fruktbarhets- och modergudinnan. Så man vill alltså tillbaka till den kult som i de här texterna gång på gång skildras som en farlig hednisk kult som kom att förföra Israels folk och leda dem bort ifrån Gud. Ja, går vi vidare till Samuels och kungaböckerna, så kan jag säga vad som står också där i inledningsnoten helt kort. Samuels böckerna är ju då en enda bokrulle, och där skriver vi då de två böckerna. I grundtexten en enda bok omspänner tiden mellan Samuels födelse omkring år 1100 före Kristus till slutet av kung Davids regeringstid år 970 före Kristus. I första Samuelsboken möter vi den sista domaren i Israel, Samuel, och Israels första kung, benjaminiten Saul, under ett dramatiskt skede i Israels historia. Andra Samuelsboken domineras av Sauls efterträdare från Judas stam, kung David, och Israels expansion med Jerusalem som huvudstad. Och slutligen kungaböckerna. Böckerna i grundtexten är en enda bok, skildrar cirka 400 år av Israels historia, från kung Davids sista år 970 till Jerusalems förstöring och fångenskap i Babylon år 586 före Kristus. Efter kung Salomos död delades landet år 930 före Kristus i Juda, sydriket, och Israel, nordriket. Nordriket bestod i cirka 210 år. Här verkade bland andra profeterna Elia, Elisa, Hosea och Jona. Från cirka 740 före Kristus angreps nordriket flera gånger av Assyrien. Nordrikets huvudstad Samaria intogs 722 före Kristus och folket bortfördes från landet. Sydriket bestod cirka 345 år. Här verkade bland andra profeterna Jesaja, Jeremia, Joel, Mika, Sefania, Nahum, Habakkuk. Åren 605, 597 och 586 angreps Juda av den babyloniske kungen Nebukadnessar och folket bortfördes till Babel. Ett huvudsyfte med kungaböckerna är att visa hur Israel och Juda ständigt bröt förbundet med Gud, och att Guds dom därför var oundviklig. I kungaböckerna dyker det ju upp en rad kungar, och där försöker vi då med noter hjälpa till och sortera dem och ange i vilket sammanhang de hör hemma. Så vi hoppas att man ska få lite lättare, ska få överblick och klarhet i Israels historia. Ja, ska vi bara ta en detalj som många har undrat över. Israels historia är ju en profetisk historia, eller en uppenbarelsehistoria. Gud har handlat och gripit in på ett speciellt sätt just i Israels historia. Han har utvalt vissa profeter just i Israels historia för att via detta folk och deras historia och deras profeter presentera sig och tala om sanningen. Det tänker, det går naturligtvis inte bibelkritiken med på, utan menar att all historia, den är lika. Det är inte annorlunda krafter i verksamhet i denna historia än vad det är nu, i vår tid. Då Gud uppenbarar sig i sitt folks historia, så visar han ju sin helighet. Och det kan resultera i att hemska saker inträffar när människor trotsar Gud och vänder honom ryggen. Och dessa hemskheter kan också vara problem för bibelläsaren. Man tycker, kan det vara så allvarligt? Och vi vet att Bibeln säger att det är allvarligt att falla i den levande Gudens händer. Att Gud är som en förtärande eld. Hans renhet och helighet är så stor att en syndig människa klarar inte av att se Gud precis som han är. Nå, i första Samuelsboken 6:19 så står det en sak som är lite märklig. I 1917 års översättning står det så här: av invånarna i Betsemes blev och många slagna, därför att de hade sett på Herrens ark. Han slog 70 man bland folket, 50 000 man. Och läsarna undrar, och i en del översättningar så stryker man 50 000 man, för det stod att han slog 70 man. Och sen står det 50 000 man, och man undrar, hur ska det vara egentligen? Ska det vara 70 eller ska det vara 50 000? Och en del har sagt att det ska vara både och. Och så har de sagt att han slog 50 000 70 man. Och varför gjorde Gud så? För att de har sett på Herrens ark. Det var väl inte förbjudet? Om man då tittar lite noggrannare på den hebreiska texten, så står det egentligen så här. Det gäller alltså förbundsarken här. Av invånarna i Betsemes blev somliga slagna, därför att de hade sett in i Herrens ark. Lyfte på locket in i detta oerhört heliga, vilket var oerhört strängt förbjudet. Herren dödade bland folket 70 man, 50 var hövdingar. Och folket sörjde över att Herren hade slagit så många bland dem. Jaha, då börjar det bli begripligt. Men ska det tolkas så här? Ja, det är ett svårt ställe, men vi skriver i en not till detta hövdingar. Grundtextens ord betyder både tusen och hövding. Alltså hövding över tusen. Jämför Mika 5:2, Matteus 2:6. Det här att ordet tusen, som då kan betyda just tusen, men också hövding och även klan, har just skapat vissa problem för översättarna. Och här så introducerar vi då en översättning som vi tror klarlägger vad det är frågan om och löser ett problem som många har brottats med sedan länge. Ja, nu snabbt till Jesaja-rullen. Ja, ni kan ju förstå själva att den utgångspunkt som modern forskning har, att det är bara så det som människor själva kan klura ut som kan stå i Jesaja-rullen, att man får problem med alla profetiorna som det vimlar av. Profeterna talar ju om att de har sett märkliga ting. Sånt som har uppenbarats genom Guds ingripande. Och de säger, detta är vad jag har sett, vad Gud genom en uppenbarelse har låtit mig se. Och så talar han om hur att det ska komma en frälsare. Det ska gå upp ett stort ljus. En jungfru ska föda en son. Ett barn ska bli oss fött som är Gud själv, och så vidare. Hur ska en modern bibelforskning ställa sig till det? Jo, i regel så menar man ju då att det här ska inte uppfattas så. Det är ju en omöjlighet. Det förutsätter ju ett ingripande och en uppenbarelse som är omöjlig. Och vi ska se hur det slår igenom på olika sätt. Jag ger några exempel nu ur Jesaja. Om vi går till Jesaja 9, så har vi ju där den kända profetian som brukar läsas i kyrkorna vid advent. Den börjar med de här orden: men det ska inte vara nattsvart mörker, nu läser jag i folkbibeln, där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Så här översätter Bibelkommissionen samma ställe: om den första slog bara lätt mot Sebulons och land och Naftalis land, så har den sista slagit med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot och så går det vidare, det blir ingen större skillnad sedan. Man undrar om det är samma text vi översätter. Nu somnar Barbro här, hon ska väcka henne. I hebreiskan så står det då i ordagrant så som den första tiden, och det kan också då översättas som i den första tiden eller i gången tid. Detta har man i Bibelkommissionen bara tagit bort och istället valt att översätta: om den första slog bara lätt. Och man får alltså till en skildring som ryms inom ett inomvärldsligt perspektiv, där man här berättar om någon som har härjat i landet, och sen så kommer det nu en och härjar ännu värre. Och man skildrar liksom bara det som är inom en profets eller människas naturliga perspektiv. Men så står det inte i grundtexten, utan där så talas det om, man talar om den första tiden, det kallar vi för gamla förbundets tid, och den kommande tiden, ibland kallas den för den yttersta tiden, det är uppfyllelsens tid, alltså nya testamentets tid. Och så heter det då ordagrant: i gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Och det vet vi hur svårt Galileen och områdena där uppe härjades av assyrierna. Men i kommande dagar, i framtiden, ska han ge ära åt det området. Hur då? Jo, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och det här har nu blivit uppenbarat för profeten, så han använder den verbform i hebreiskan som betyder: det här är säkert, det är inget om och men, det är inte kanske blir det så. Det kallas för perfektum, som inte kan översättas med har sett, men det betyder att jag har sett precis som profeten har sett det. Det är säkert, det är så här. Och för att vi ska förstå att det han har sett handlar då om framtiden, som man ser av sammanhanget, så tvingas man ofta att översätta då med futurum. Men så blir det naturligtvis inte i Bibelkommissionens översättning, utan det är någonting i det förflutna. Och det här barnet ligger också i det förflutna eller i profetens samtid när det gäller Bibelkommissionen. Man översätter där: ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Så kommer det stå i Bibel 2000. Men i grundtexten så står det ordagrant: ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det här mäktig Gud är ju lite besvärligt, för då skulle det här vara något oerhört övernaturligt, att det är Gud själv som blir människa. Och därför tonar man ner det i Bibelkommissionen och väljer då istället att säga gudomlig hjälte. Det kan jag säga om Torsten eller någon annan: du är fantastisk, Torsten, du är helt gudomlig. Det behöver inte betyda att du är Gud. Och det här gör man ju på andra ställen ofta. Och det har att göra med denna utgångspunkt som jag nämnde förut. Ja, nu får inte jag hålla på så mycket längre. Får jag snabbt säga att ganska ofta så hoppar Bibel 2000 över versen. Man säger här måste texten ha kommit i oordning. Den ger ingen begriplig mening. Och sen så blir det ingenting. Jesaja 23:13 lämnas oöversatt i Bibel 2000. Men den är inte något problem, vad jag kan förstå, rent grammatiskt. Men den blir problem, kan bli problem när man har speciella förutsättningar och tänker det här, så här kan väl ingen ha sagt. Jag ska ta ett exempel som är väldigt svårt i Jesaja 35, den åttonde versen. Där står det så här ordagrant: en banad väg, en vandringsled ska gå där, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar på den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Det här låter ju så konstigt, så att Bibelkommissionen säger grundtexten är skadad, därför så lämnar vi senare delen av versen oöversatt. Men om man tänker efter, vad talar profeten om, så är det alltså frälsningen som skildras som den väg som Gud själv har banat. Det är den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem, alltså det orena. Hur kan det? Ja, det är svårt att förstå. Vi skriver en not: den heliga vägen är till för dem, det vill säga det orena som förklarats rena och rättfärdiga. Det är ju det som är själva poängen i hela Jesajas budskap. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Står det väldigt utmanande. Man ser vilken frälsning det är som inte bara omfattar de kloka, det visa och det kloka. Vet hur Jesus anknyter till det här också. Ja, mina vänner, andra viktiga ställen som vi kunde prata om hinner jag nog inte. Kanske jag bara ska säga det här kända stället som ni vet i början av Jesaja, som just handlar också om den här rättfärdig förklaringen eller förlåtelsen. När profeten har talat om hur avfälliga och syndiga människorna är, de är värre än djuren. Ty en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men mitt folk ingenting. Så säger sen profeten plötsligt, och Guds vägnar: kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska det bli snövita. Om det än är röda som schalakan ska det bli vita som ull. Inte som i 1917, kan det bli snövita, utan ska de bli snövita. Det är inga om och men, att det kan kanske, nämligen om du hjälper till. Utan förkunnelsen av evangeliet, där är det ju inget om och men och inga villkor. Ska det bli snövita och ska det bli vita som ull. Det här förstår naturligtvis inte Bibelkommissionen, för de tänker om profeten skäller ut dem i sammanhanget, då kan han ju inte plötsligt komma med ett sånt här fantastiskt löfte. Så här kommer det att stå i Bibel 2000: när era synder är schalakansröda, kan det då bli vita som snö? När det är röda som purpur, kan det då bli vita som ull? Och svaret är: nej, det kan det ju inte. Och då frågar man sig, kan man översätta så olika? Och svaret är att i hebreiskan så står det inget när era synder är schalakansröda. Och det kommer inte som en fråga, kan det då bli vita som snö? Utan det uttrycks på ett helt annat sätt i det hebreiska språket. Utan det står som ett påstående: om era synder än är blodröda ska det bli snövita. Om det än är röda som schalakan ska det bli vita som ull. Ja, andra ställen som är belysande lämnar jag nu till samtalet här, så att ni får tillfälle att ställa frågor om profeterna i den nya översättningen.